Varmt välkomna ska ni vara till Roseniuskyrkan den här söndagmorgonen. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem för Stockholm. Jag som kommer leda gudstjänsten och även predika heter Claes och är medlem här i församlingen. Och temat för den här söndagen, apostladagen, är Sänd mig. Kommer märkas i sångerna, i läsningarna och predikan. Rent praktiskt så fick ni på vägen in möjlighet att ta vår sångbok. Men de flesta sånger, eller alla sånger, kommer komma upp på skärmarna här. Och sen fick ni kanske också en agenda som blir som ett manus att följa med gudstjänsten. Och det är ju sommar, så att precis utanför där vid bordet där så finns det möjlighet att ta vatten om man vill. Det är inte lika varmt som förra söndagen, men ändå. Och vi kommer ta upp kollekt i över under sista sången. Så, låt oss då be för vår gudstjänst. Herre vår Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig. Och tack att vi nu får komma inför dig. Välsigna vår stund tillsammans med dig. Amen. Och då sjunger vi nummer 498. Dagens gamla testamentliga text och även då predikan kommer att konfrontera oss med vårt avguderi, vårt uppror mot Gud. Men nu är det ju så att vi också kommer få se att Gud benådar avgudande rebeller genom vad Jesus har gjort för oss. Som dagens saltarsalm säger, du Herre tar inte din barmhärtighet ifrån mig. Så låt oss därför tillsammans be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting. Inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Guds fasta löfte säger att om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Så låt oss därför verkligen tacka. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Låt oss stå upp och sjunga lovsalmen 240. I den här delen av gudstjänsten brukar vi ju presentera söndagsskolan, men den har ju sommarlov nu. Det finns kassar där om barn behöver något att pyssla med. Men vi ska ändå sjunga en månadens sång, och det är ny månad, så har vi en ny månadens sång. Gud, du som sände apostlarna att vittna om Jesus Kristus, ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna ditt evangelium, så att alla folk får se din frälsning genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då kommer vi då till dagens läsningar, och jag ska läsa från Romarbrevet i våran brevläsning. Kapitel 16, verserna 1-7. Vår syster Febe, som tjänar församlingen i Kenkrea, vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga, och hjälp henne med allt hon kan behöva från er. Hon har själv varit en hjälp för många, även för mig. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har riskerat sina liv för mig. Och inte bara jag, utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min älskare Epentheus, som är Asiens förstlingsfrukt till Kristus. Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. Hälsa Androkius och Junia, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och kom till Kristus före mig. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nu får ni stå upp och höra dagens heliga evangelium, som är från Markus kapitel 3, verserna 7-19. Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön, och en stor skara från Galileen följde efter, också från Judén, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och området runt Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. För han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. När de orena andarna såg honom kastade sig ner för honom och ropade: "Du är Guds son." Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Jesus gick sedan upp på berget och kallade sig till sig dem som han hade utvalt, och det kom till honom. Han utsåg 12 som han kallade apostlar. De skulle vara med honom och han skulle sända ut dem och predika och ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa 12. Simon, som han gav namnet Petrus, Jakob, Zebedeus son, och Johannes, Jakobs bror. De kallar han för Boanerges, det betyder Oskans söner. Dessutom Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, Taddeus, Simon Zeloten och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och då sjunger vi nummer 593. Så, och då har vi kommit till dagens gamla testamentliga text som också blir predikotexten. Och den är då hämtad från profeten Jeremia, första kapitlet, verserna 4 till 10. Herrens ord kom till mig. Han sade: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Men jag svarade: o Herre Gud, jag kan inte tala, jag är för ung. Då sade Herren till mig: säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Och låt oss få se allt du har för oss i ditt ord, Gud. Amen. Så, låt oss börja med att sätta den här texten i sitt historiska sammanhang. Jeremia var som sagt en profet som verkar under perioden 627-580 före Kristus. I en period som vi väl verkligen kan säga är lågpunkten i Gamla testamentets historia. Folkets uppror mot Gud har bara fortsatt ner i en nedåtgående spiral av mer och mer avfall och uppror mot Gud. Sedan kommer då straffdomen, fångenskapen i Babylon. Och Jeremias profettjänst sträckte sig över de fem sista kungarna i Judarike innan då babyloniska fångenskapen kom. Hans liv och profettjänst kom att präglas av motgång och förföljelse och kallas därför ofta för den gråtande profeten. Och han kommer uttala hårda domsord, men också hopp om att den här kommande fångenskapen i Babylon skulle inte vara för evigt. Och han gav också löften om att Gud skulle inrätta ett nytt förbund. Och texten då som vi just läste, som är vår predikotext, är Guds kallelse till Jeremia att verka som profet. Och vi ska utifrån den här texten titta på Jeremias kallelse och vår kallelse. Om vi då går in på Jeremias kallelse. Vana bibelläsare känner nog igen temat vi ser här. Att Gud kallar det oväntade som inte ser mycket ut för världen. Och trots det så blir den använd av Gud. Och Gud svarar på Jeremias tveksamhet med att upprepa sin befallning. Men också ge honom en försäkran. Befallningen, säg inte utan gå, underströk befallningen. Och sen försäkran, var inte rädd, jag är med dig, jag ger dig orden. Och textens huvudpoäng är att Gud står bakom sin kallelse. För det är han som står bakom budskapet. Och det är Gud som kallar vem han vill. Och när Gud kallar Jeremia, så lär vi oss om Gud att han är suverän, närvarande, tålmodig. Och han utrustar dem han kallar. Och med denna befallning och försäkran så lydde Jeremia Guds kallelse. Han fick en kallelse att avskräcka det onda, att bryta ner och uppmuntra det goda att bygga upp. Så, hur såg då Jeremias tjänst ut? Vad fick han göra och vad fick han förkunna som profet? Ja, han fick ju föra en bitter kamp mot falska profeter och framföra ett impopulärt budskap där han konfronterade folkets avfall från Gud. Han säger på ett ställe om de falska profeterna i kapitel 6: det tar lätt med att bota mitt folks skada och säger allt är väl, men allt är inte väl. Och vidare säger Jeremia lite senare i kapitel 2: så säger Herren, vad fann era fäder för fel hos mig eftersom de gick bort från mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa? Ja, hårda ord. Och vad är då en avgud? Är det endast falska gudar eller olika fysiska avgudabilder? Tim Keller säger, vad är en avgud? Det är vad som helst som är mer viktigt för dig än Gud. Vad som helst som absorberar ditt hjärta och din fantasi mer än Gud. Vad som helst som du försöker förvänta dig från endast vad Gud kan ge dig. Slutcitat. Alltså kan allt vara en avgud. Och oftast visar det sig faktiskt vara goda ting vi upphöjer i våra liv till gudas status. Det skapade får ta skaparens plats. Och goda gåvor, de visar sig alltid bli dåliga gudar. Så all synd är i grund och botten avgudadyrkare. Och vi är alla i grunden avgudadyrkare, för vi är i grunden tillbedjare. Så för att citera reformaten Calvin, våra hjärtan, de är fabriker för avgudar. Och detta är ju dåliga nyheter, då det här är någonting som separerar oss från Gud. Exilen i Babylon får då illustrera den eviga separationen från Gud som avguderi leder till. Men Jeremias förkunnelse var inte endast dom. Han förkunnade även hopp om att fångenskapen i Babylon skulle upphöra. Han säger, för se, dagar ska komma, säger Herren, då jag gör slut på fångenskapen för mitt folk Israel och Juda, säger Herren. Jag ska låta dem komma tillbaka till det land som jag gav deras fäder, och de ska ta det i besittning. I kapitel 30 säger han det. Men hans hoppfulla förkunnelse var mycket större än så här. Han anslöt sig till den långa röda tråden om hoppfulla löften om att Gud skulle gripa in på allvar i en räddningsaktion. Jeremia framförde från Gud, nej, detta är förbundet som efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Jeremia förkunnade löften om att Gud skulle gripa in genom den kommande avkomman. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt Gud. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Det stora hoppet som Jeremia förkunnar är alltså mer än att inte endast återkomma till landet och att Guds tillbedjan ska återställas. Han förkunnar hoppet om att Gud ska gripa in och ta itu med grundproblemet. Telningen, alltså avkomman, ska komma. Den utlovade avkomman från syndafallets dagar som ska krossa ormens huvud. Jesus sa i Johannes evangeliet kapitel 5, ni forskar i skrifterna för att ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Så Jesus, han är uppfyllelsen av Guds löften som Jeremia förkunnade. Han kom till oss, levde ett syndfritt liv. Sedan tog han på korset vår synd, vårt avguderi och sin död. Sonade han vår skuld och tog vårt straff. Och genom sin uppståndelse besegrade han sedan döden. Och nu inväntar vi hans återkomst och slutliga seger. Och därför kan vi som är i hjärtat är avgudadyrkare få komma till Gud och veta att hans nåd räcker. Tim Keller igen. När storheten i vad han har gjort för oss går upp för oss, så blir det möjligt för oss att slutligen låta våra hjärtan vila i honom snarare än i någonting annat. Slutcitat. Det är en svår insikt att göra att man innerst inne är en avgudadyrkare, även om det inte alltid känns som att vi är det. Återigen så tenderar ju faktiskt vi låta goda gåvor få bli till dåliga gudar. Goda gåvor blir till dåliga gudar, vilket jag även själv smärtsamt fått inse. När mycket annat i livet har fallerat så är ett annars fantastiskt arbete en urusel plats att söka all tröst och mening från. Och man låter det vara hjärtat förtrösta på. Ett annat exempel. Så till skillnad från vad The Beatles sjunger så är inte romantisk kärlek allt man behöver. Och Tim Keller hårdrar det till att vi kan använda kärlek som ett narkotika för att medicinera våra rädslor för ensamhet eller brist på mening istället för att söka det hos Gud. Och i båda dessa fall så tar man något som i sig själv är gott men lyfter det till en position det inte kan uppfylla. Men insikten om vårt inneboende av guderi, det är ju faktiskt också befriande. För det identifierar vad som är grundproblemet. Men framförallt så är det en insikt som fördjupar vår förståelse av hur djup Guds nåd är mot oss och hur stor hans kärlek är mot oss. Människan är en älskande och tillbedjande varelse. Man skulle istället för att kalla oss homo sapiens kalla oss för homo adorans, alltså den tillbedjande, vördande varelsen. Vi kan inte undvika eller upphöra att vara tillbedjare eller älskare. Men genom den heliga andes verk i våra liv så kan vår tillbedjan bli rätt riktad och våra kärlekar kan få bli rätt ordnade och riktade. Och då blir Gud vår Gud. Och vi blir hans folk. Så långt då Jeremias kallelse. Och utifrån det så ska vi använda det och den här texten som en språngbräda. Och se vad vi kan ta till oss vad det gäller våra liv här och nu. Och låt oss påminna oss om vad den här texten lär oss om Gud. För Gud är ju densamme. Han är fortfarande suverän. Han ser och är med även oss. Han är tålmodig även mot oss. Och han utrustar även oss. Och han har gett oss samma budskap. Att gå ut och avskräcka det onda och uppmuntra det goda. Och ytterst sett att kalla folk att omvända sig från sina avgudar tillbaka till honom. Men sedan kan man invända att vi inte har samma tydliga kallelse som Jeremia. Extraordinär, övernaturlig vägledning kan ske förvisso, men det är inte normen, vare sig i Bibeln eller idag. Men är det då verkligen sant att vi inte har en tydlig kallelse? Den kristna online-satirtidningen Babylon Bee hade en träffande artikel med rubriken "En man sitter på en armlängds avstånd från Bibeln och ber att Gud ska tala till honom." Ja, låt oss därför se vad Gud har kallat oss till i sitt ord. Han har gett oss missionsbefallningen. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er och se... Jag är med er alla dagar till tidens slut. Han har gett oss dubbla kärleksbudet. Han svarade, alltså Jesus. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Och genom aposteln Paulus så säger Gud att vi ska göra allt till hans ära. I första Korintierbrevet. Allt som ni äter eller dricker. Eller vad ni än gör. Så gör allt till Guds ära. Också genom aposteln Paulus i Efesierbrevet säger Gud. Att vi ska leva värdigt. Därför uppmanar jag er. Jag som är fånge i Herren. Att leva värdigt den kallelse ni fått. Och han också genom aposteln Paulus i Thessalonikerbrevet säger. Det är Guds vilja att ni helgas. Så han har gett oss missionsbefallningen, dubbla kärleksbudet, leva till Guds ära, leva värdigt och leva i helgelse. Klart en tydlig kallelse. Teologen och pastorn Kevin DeYoung skriver: men som en övergripande princip så är Guds vilja för ditt liv rätt så enkel. Var helig som Jesus. genom den heliga andes kraft för Guds ära. Slutcitat. Och vi har så lätt för att behandla Gud som en kristallkula eller ett horoskop för att försöka använda honom för att hitta hans vilja för våra liv. Men Kevin säger igen, Gud är inte en magisk åttaboll som vi skakar och försöker få svar från när vi behöver ta ett beslut. Han är en god Gud som ger oss hjärnor, visar oss lydnadens väg och bjuder in oss att ta risker för honom. Slutcitat. Så alla Jesu lärjungar är kallade att med den heliga anden i våra liv att leva, arbeta och vittna som Kristus likna efterföljare i fullt beroende av honom. Och det här är heller inget vi gör själva. Dagens brevläsning och även delvis evangelieläsning kan ju framstå som lika underhållande som att läsa en telefonkatalog. Men skenet bedrar faktiskt över de här listorna av namnen. De här listan på alla namnen vi läste i de här läsningarna visar hur evangeliet sprids genom helt vanliga människor som vi. Och hur det sprids av kyrkans gemensamma ansträngningar och inte enskilda superhjältar. Vår kallelse är alltså inte bara individuell utan kollektiv, för vi hänger ihop. Så vad kan vi då göra för att följa Guds vilja och vår kallelse? Ja, utifrån det vi läst hittills här. Håll dig i ordet. Tala med andra kristna. Använd helgad vishet. Och dessutom, kom ihåg att Gud är densamme som på Jeremias tid. Och du kanske är på en plats just för en tid som denna. Du kan lita på Guds försyn och ge upp kontrollen. Och ett avslutande citat från Kevin här då. Slutsatsen är denna. Lev för Gud. Lyd skriften. Tänk på andra före dig själv. Var helig. Älska Jesus. Och när du gör allt detta, gör vad du vill och med vem du vill. Och du kommer vandra i Guds vilja. Och jag kommer nu vilja illustrera det här med två historiska exempel. För att visa hur det här kan se ut i praktiken. Först vill jag berätta om St. Patrick. Han levde i det som kom att bli Wales eller England på 300-400-talet. Och det här var ju tiden då romarna började överge styret av ön. Och lämnade därför ett maktvakuum bakom sig. Och Patrick då, han kom från en riktigt kyrklig familj. Hans farfar var präst. Och hans pappa diakon. Och som det lätt kan bli i sådana sammanhang. Så i tonåren lämnade han tron för att hitta på vad han tyckte var roligare saker. Men under sina tonår då blev han kidnappad av irländska pirater. Och han togs till Irland som slav. Och kom att spendera många år i slaveri. Att arbeta och slavarbeta. Som en herde. Men i denna fångenskap så återfann han sin barnatro och kom att spendera mycket tid i bön. Och efter 6 års fångenskap så upplevde han tydligt att Gud sa till honom att bege sig till kusten för att där finna ett fartyg som skulle ta honom till säkerhet och frihet. Sagt och gjort så gjorde han det och fann mycket riktigt ett fartyg där. Och efter en strapatsfylld resa så kom han äntligen hem igen. Och han väljer att utbilda sig till präst. Och nu kanske man tänker att han skulle verka som präst i säkerhet. Helst med fördel långt ifrån kusten och risk att bli kidnappad igen. Men Patrick, han kunde inte släppa det hedniska folk som hade hållit honom som slav. Och han började dessutom i drömmar uppleva hur irländare kallade på honom och komma och bo hos dem. Så Patrick, han återvände till den gröna ön som en tjänare och herde igen. Men nu inte som slav utan i evangeliets tjänst. Och han skriver i sina bekännelser att tiden i slaveri visade sig vara en välsignelse för honom. För det var det som förde honom tillbaka till Gud. Och han skriver också att det var ju tiden i slaveri som gjorde att han sen kunde verka som missionär. Och det väckte en nöd för det hedniska folkets frälsning. Så tänka sig att en ungdom på villovägar som förslavas och återfår sin tro. Sedan blir en mycket framgångsrik missionär och får grunda en livskraftig kyrka. Och min andra illustration jag vill berätta, den är närmare i tid och geografi. Det är Ole Kirk Christiansen. Han föddes 1891 på södra Jylland. Och med sig från sina barnsben hade han stark tro och en tillit till att Gud är den som är givaren av goda gåvor. Och han var livet igenom en överlåten medlem till inre missionen. Och han kom att utveckla ett starkt intresse för att arbeta med trä. Så han skaffade en teknisk utbildning och blev snickare. Och efter en tids arbete i snickeriverkstad så startade han sin egna verkstad. Och han arbetade alltid från med att bygga och underhålla hus men också tillverka hushållssaker. Och han tillämpar sin tro i sitt arbete. Och arbetade alltid med att det skulle vara kvalitet och att endast det bästa duger. Och oavsett vilka utmaningar han mötte så höll han sig till Jesus. Det märktes framförallt då hans första fru dog och företaget blev ekonomiskt lidande under depressionen. Och så började han tillverka leksaker, vilket visade sig bli hans stora passion. Något han höll fast vid även under ekonomiskt tuffa tider. Och företaget han grundade då kallade han för Lekt gott, lek väl. Och han var känd för sitt goda humör och humor och att han brydde sig om sina anställda. Och han höll alltid andakter med sina anställda. Och det här kom för övrigt hans son att fortsätta med i företaget ända fram till 1963. Och så kom ju andra världskriget. Och det kom ju att påverka tillverkningsindustrin mycket. Så efter kriget valde Ole att gå över till den billiga plasten för att tillverka leksaker. Så han investerade i en formgjutningsmaskin för att kunna tillverka leksaker i plast. Och sen kom Ole och hans son Gottfrid på idén att man skulle kunna tillverka plastbrickor. Så barnet skulle kunna få göra vad de vill med dem. Så att endast barnets fantasi kan sätta gränser för leken. Några har säkert gissat på vad det här är på väg. Men är det någon som vill gissa vilket företag jag pratar om här? Som är känt inte för Lekt gott utan för sin förkortning. Lego, ja, exakt. Precis. Och sen efter Oles liv så kom sonen på den underbara idén. Man skulle ju kunna göra att de här brickorna går att fästa fast vid varandra. Ja, så tänka sig, en av de mest älskade leksakerna, även bland vuxna får man väl erkänna, är uppfunnet av en from dansk med överlåtenhet till kvalitet och att barn ska leka väl. Och i dessa två historiska illustrationer så får vi möta en missionärsberättelse och en berättelse om en leksakstillverkare. Båda på var sitt överlåtna missionsbefallningen, dubbla kärleksbudet. Göra allt till Guds ära. Leva ett värdigt liv och leva i helgelse. De fick båda avskräcka det onda och bygga upp och uppmuntra det goda. Och vilken inspiration för oss. Någon kanske sitter med en inneboende missionärslängtan. Eller bara en längtan att få verka i sin vardag. Oavsett vilken inspiration för oss. Så, vi har tittat på Jeremias kallelse och på vår kallelse. Och liksom Jeremia gjorde, följ Guds befallning att gå. Och ta till dig hans löften att han är med dig och utrustar dig. Och lita på hans suveränitet. Som jag sa inledningsvis är textens huvudpoäng att Gud står bakom sin kallelse för att han står bakom budskapet och han använder vem han vill. Det gällde för Jeremia, för St. Patrick, för Ole Kirk Christiansen och det gäller för oss. Och dessa sanningar fick prägla deras liv och deras tjänst trots alla motgångar. Och det får det göra även för oss, vår tjänst och våra liv. Låt oss be. Allsmäktige Gud, som kallade din kyrka till att vittna om att du i Kristus försonade världen med dig själv. Hjälp oss proklamera de goda nyheterna om din kärlek. Att alla som hör det må dras till dig. Genom honom som lyftes upp på korset och regerar med dig i den heligas andes enhet. En Gud, nu och för evigt. Amen. Låt oss då stå upp och bekänna vår kristna tro tillsammans. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, i heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Så, då går vi in stund av att sjunga lovsång tillsammans som respons på Guds ord.
Tänk hur otroligt stort ropar ut.